Säsongspodden har färdats på riksväg 70 och är nu framme i Lilla Leksand. Idag ska vi nörda ner oss i Leksands IF, nyblivna SHL-laget Leksands IF. Och till vår hjälp så har vi general manager Thomas Johansson.
Tack.
Hur har sommaren varit?
Den har varit bra. Jag har fått lite ledigt. Vi brukar åka semester över i Florida, vilket vi gjorde även den här sommaren. Så att vi var över nästan en månad borta i Nordamerika med Florida i ett par veckor. Och sen var mina småkillar upp och spelade lite hockey i Montreal. Ah. Och sen åkte vi hem. Så att vi var borta nästan 4 veckor. Så att det har varit en jättebra sommar.
Oj, 4 veckor utomlands alltså?
Ja.
Frugans packning där, hur såg den ut?
Ja, den är ju ganska stor är den. Men när man bor, vi hyr lite hus och sånt där, då kan man tvätta och sådana saker. Så att då, man behöver inte ha med sig för mycket. Sen är ju Florida är ju rätt varmt, så det går ju inte att ha för mycket kläder med sig heller, utan det blir mycket shorts och t-shirt.
Men du hade någon typ av camp i Florida förr i tiden, va?
Ja, eller? Det stämmer. Vi startade för, jag vet inte om det är nästan, ja, nu är det väl kanske 3 år sedan eller 4 år sedan som vi slutade. Men innan det körde vi 6 år på raken med, där vi hade en camp i Florida, och sen så attraherade vi svenska familjer och körde en liten, någon form av kombo med hockeyläger för barnen, semester för föräldrarna. Så barnen var på hockeycamp med mig och min fru, och så hade vi ett par kompisar till som hjälpte till att anordna där. Och så gjorde föräldrarna stranden och spelade golf och sådär under dagarna. Och så träffades vi allihopa på kvällarna, så vi var drygt 100 svenskar som tog in på ett hotell.
Oj, häftigt.
Ja, på veckorna.
Och du som rådde ihop allting alltså, eller?
Ja, och så hade jag till min hjälp då en istränare borta i Florida som vi lärde känna där i Tampa-området. Så han och jag, så att säga, han satt ihop mycket av isträningen, och så fanns jag med på isen, översatt och såg till att allting funkar. Och så min fru och våra andra två kompisar såg till att det funkar utanför med mat och utrustningar och sådana här saker. Så det höll vi på med under 6 års tid, men nu är det så att det är nästan 4 år sedan vi lade ner det.
Ja, spännande. Du är en entreprenör ute i fingerspetsarna. Vad är det bästa minnet från den här sommaren då? Vad kommer du bära med dig när det blir mörkt och du sitter och kör bussen, eller inte kör bussen, men åker bussen till Karlstad eller någonting sånt där? Vad du kommer minnas av sommaren?
Jag kommer minnas, vi hyrde sådana jetski nere. Vi hyrde ett hus nere på ett ställe som heter Marco Island, ute vid Mexikanska golfen. Och då hyrde vi jetski med en guide som guide oss igenom. Det ligger precis vid Everglades egentligen.
Aha.
Så vi körde jetski genom den här mangroveskogen som finns. Det blir
häftigt,
som så här kanaler och gångar och sånt där. Och stötte på delfiner och allt möjligt sånt där i djurlivet. Det var en underbar 2 timmars tur som vi hade där. Den kommer jag tänka tillbaka mycket på.
Mm-hmm. Jag får göra om nästa sommar. Den här podden ska belysa, fokusera och dissekera Leksands IF. Och vilken rivstart du fick på din anställning i Leksand. Hjälp våra lyssnare och berätta lite den här första månaden du hade här med den här förlusttrenden. Hur många förluster var det som...
9, det stannade vid 9, ja. Gjorde det. Det var ett uppehåll som kom där som räddade oss ifrån fler just där och då, så att vi fick göra ett litet omtag. Och dessutom så bytte vi tränare under den perioden också. Men det var ju en förening som där det var väldigt rörigt redan när jag kom in. Och precis när jag började så hade ju förlusterna börjat att komma. Jag var ner och tittade på Leksand då i Södertälje. Jag tror att det var på söndagen eller någonting sånt där. Och då förlorade man, och sen började jag jobba med laget. Men då kom liksom förlusterna en efter en och läget var stressat. Jag tror att mycket av själva... Det som var där, det kunde man liksom relatera till säsongen innan och hur den hade skötts och vad som hade hänt då. Och sen hade det gått en sommar och man redde liksom aldrig riktigt ur och tog tag i de problemen som man hade haft säsongen innan. Av olika anledningar, med spelare in, spelare ut, kanske ledarskapet, hur ska vi ha det. Utan man fick ha med sig det in i säsongen, så att det kändes som när jag var där att alla hade bara egentligen väntat på att det skulle gå lite dåligt. Och sen börjar man angripa från alla håll och kanter.
Varför var du så relativt seg att byta tränare, byta ut Leif Karlsson?
Ja, alltså dels så kommer jag in och jag kände att jag måste få bilda med min uppfattning om Leksand, var Leksand befinner sig. För det var också en del från styrelsen. Så att du bildar din bild av Leksands IF och därifrån sen... får du ta det vidare. Och det gör man inte bara på en vecka. Även om förlusterna radas upp så gör man det. Så jag reste ju med laget för att liksom hänga med tränarna, hänga med spelare. Så de första 2-3 veckorna så handlar det mycket om att jag skulle försöka bilda mig en uppfattning om var står vi någonstans? Vad är det vi behöver göra? Och i det så började ju förlusterna komma. Så att från början så kände jag lite grann så här, rent om man tittar rent hur vi spelade så upplevde inte jag att det var riktigt där problematiken satt. Utav de här 9 förlusterna hade vi kunnat vunnit 3 matcher. Det hade vi definitivt kunnat göra. Så pass bra spelade vi. Men till slut så kommer man till ett läge där det finns andra saker som också påverkar utifrån publik. Kommer inte på matcherna, då påverkar ekonomin. Och i Leksand så slår det där rätt hårt. Och den bilden hade inte riktigt jag. För så fungerade det inte i Djurgården på det sättet. Utan i Leksand kan det vara att man har 6000 åskådare och allting är frid och fröjd. Och så kommer några förluster och så har man 3000.
Som jag hörde så var julförsäljningen dippade ganska rejält. Och då tappar de ganska mycket pengar.
Tappar mycket pengar på det. I Djurgården så är det så att skulle vi ha samma förlustryck så kanske går ifrån 7000 till 6500. Det påverkar liksom inte så, under så kort sikt. För att Leksand har så mycket intäkter med kiosk och biljetter och souvenirer och sånt där. Som kanske Djurgården inte har. Och den bilden hade inte jag riktigt klar för mig. När jag sen fick helheten utifrån då. Vad sporten befann sig, hur vi kände där, att ekonomin också påverkades väldigt hårt och att vi behövde göra någonting också för hela föreningen. Och utifrån det läget då att Roger fanns med på marknaden som jag kände väldigt väl sedan tidigare. Så när vi hade styrelsemöte och hela bilden presenterades så kändes det som att det fanns egentligen bara den utvägen.
Mm. Hade Leksand kunnat gått upp med Leif Karlsson i båset? Bra fråga lät det som.
Ja, jag menar, och det är ju alltid svårt att spekulera i vad som hade kunnat ske eller vad som man. Men jag tror att svaret hade blivit nej där. För att det fanns så mycket ifrån Leffes anställning tidigare och vad som hade hänt under säsongen innan med tyskarna in och tyskarna ut och svenska som spelare som kände sig trampade på tårna. Och det låg liksom mycket skit i hela systemet. Så jag tror inte att vi hade lyckats med det utifrån då historiken. Men det är jättesvårt att spekulera. Laget visade ju sig ändå vara kapabel till att ta sig hela vägen upp. Men kanske då utifrån ett historiskt perspektiv med det som var innan. Och kanske ledarskapet kanske inte hade räckt till.
Nej. När vi spelar in den här podden så är det den 15 augusti. Leksand har tränat cirka 2 veckor på is. Och man har genomfört första träningsmatchen. Hittills den här säsongen, ser du någon tendenser på något sätt i laget eller står ni ungefär där du har tänkt att ni ska vara och sätter en träningsmatch igen, en träningsmatch utan Abbott och Ritolo och så vidare. Har det gett dig någon signal om vad som är på gång?
Att vi har lite att jobba på.
Okej.
Okay. Det är väl det. Kunde väl konstatera både tränare och jag och Christer som jobbar liksom också med sporten, att äntligen så är vi igång så att vi får någonting att förhålla oss till. Vad är det vi behöver titta på? Vilka områden behöver vi jobba med? Och första träningsmatchen är ju väldigt mycket att folk kommer dit och man vet inte riktigt var man står. Och alla är i olika fas. Vi har tränat på ett sätt, Brynäs på ett annat sätt. Så att man kan inte dra så mycket mera växlar än att man ser, okej, det vi har diskuterat och pratat om under och tränat på den första tiden. Vad har satt sig? Vad sitter och vilka områden behöver vi belysa? Så att jag tror att många tyckte att det var rätt skönt att vi är igång för att då har vi material och kunna börja bena ut de olika områdena där vi behöver lägga lite extra krut.
Hur har du tänkt när du har byggt Leksands SHL-lag 2019-20?
Ja, från första början så var vi ju inte ett SHL-lag när vi började med rekryteringarna. Utan då handlade det ju mycket om att försöka hitta spelare som ska tillhöra toppen i en hockeyallsvensk förening. Men skulle det bli så att det studsar åt rätt håll att vi också skulle kunna ha med oss de spelarna i SHL, att de skulle kunna hjälpa oss i SHL. Den senare delen när vi väl varit klara och de platserna då, vi hade 6 platser bestämde oss för att vi har kvar att fylla. Då handlar det mycket om att hitta en typ av spelare som faktiskt kan leverera på en väldigt hög nivå i 52 omgångar. För SHL är inget 100-meterslopp. SHL är ett maratonlopp. Och det vi vet är att när vi har spelat våra första 15-20 omgångar, det är då SHL börjar. Det är då det gäller att ha spelare som håller en hög nivå. Så därför valde vi att försöka titta då på framförallt svenska spelare som har erfarenheten, får gärna ha kommit en del i sitt liv med familj. För då vet vi att då kan vi också locka med det sociala i Leksand. Men också utifrån att de ska ju ha spelat hockey på en extremt hög nivå med erfarenheter från Tre Kronor, erfarenhet från spel utomlands och kunna bära laget i 52 omgångar.
Mm. Men innebär det att om jag kollar på players joining på Elite Prospect här så värvar du ju spelare som Mattias Göransson, Fredrik Forsberg, Daniel Olsson Trekulja och André Hult. Var de så kallade allsvenska värvningar?
Ja, alltså det var ju värvningar som där och då skulle höja oss i om vi spelade in hockeyallsvenska. Men sen är det viktigt också att du får inte sätta en situation så alla som du har värvat sen är sådana som inte alls funkar i SHL. Utan tanken där var ju att jo, men de här killarna är duktiga på skridskorna, de är duktiga, har de här egenskaperna. Skulle vi ta klivet upp så kommer de också att klara av att spela på SHL-nivå. Och hjälpa oss där. Och förhoppningsvis då kunna utvecklas och bli ännu bättre hockeyspelare. Men det var liksom grundtänket från första början. Så att därför kände jag mig oavsett vilken serie så kände jag mig rätt trygg med värvningarna som vi hade gjort redan innan vi tog klivet upp i SHL. Att inte ett dugg oroligt för att de inte kommer klara av att spela på den nivån.
När du värvar en spelare, vad kikar du på? Vad Tjommes hockeyöga, vad analyserar diskerar dina ögon på en spelare när du ser den? Vad måste du se, eller vad vill du se för att du ska gå igång och vilja värva spelaren?
Många parametrar är det som vi tittar på, men enkelt kan man säga att hur rör de sig på isen?
Hastigheten menar du?
Ja, men alltså rörelsemönstret. Är de bra i skridskoåkningen, framlänges, baklänges? Kan de röra sig? För att SHL idag är en högtempoliga där du måste kunna flytta fötter och röras, åka skridskor och sånt där. Så mycket liksom rörelsemönstret för hur de rör sig ute på isen. Steg två kan man ju säga. Då kan man ju titta på två olika håll. Det ena kan du titta på den offensiva delen. Hur är de i spelet? Vad bidrar de med? Har de liksom det här lilla extra sinnet för att spela ishockey? Är de en spelförande spelare? Och andra benet är okej, om vi behöver säkra upp våran defensiv. Vad ser vi hos den här spelaren rent defensiv? Vad kommer han att hjälpa oss med i de områdena? Adderar vi där sen då den avancerade statistiken, så vill jag ju de siffrorna se att om vi har en plan på att så här ska vi spela ishockey, det är så här vi vill föra vårt spel, ja, men då vill jag ju också se att de spelarna faktiskt bidrar det i den avancerade statistiken i sina lag där de befinner sig nu. Behöver de vara bäst i klassen? Nej, det behöver de inte vara. Men de måste ändå ha de siffrorna som jag känner att ja, men då vet jag att om vi vill ha en kille som spelar och är duktig på att passa pucken, då vill jag se det i hans avancerade statistik också, att det faktiskt är så. Vill vi ha en målskytt, ja, men då vill jag se, han har inte behövt göra mest mål, men jag vill se att han är i de områdena där man gör mycket mål och skjuter mycket därifrån. Då vet jag att han har förutsättningar att bli en bra målskytt. Så kan man liksom lite krasst gradera in det för hur, när vi tittar och scoutar på spelare.
Plus minus statistiken, vad tycker du om den?
Jag är inte så mycket för det. Jag är inte så mycket för sånt där assist och mål och plus och minus. Utan mera liksom grotta ner oss lite mer i spelaren. Ja, men hur många passningar slår de in i skottsektorn till exempel? Är de bra på det? Vi vet att det är där alla mål görs. Ja, men då kan ju inte ha spelare som inte åker och passar in i skottsektorn och är duktiga på det. Utan då måste man leta efter de spelarna som har den förmågan. Och då kan man se det i statistiken att de här har det. Sen tittar man ju självklart på dem på video. Hur rör de sig? Vad hittar de för lösningar? Har de lite det här extra som inte de andra har? Och sådana saker. Och utifrån det sen så får man väl välja om det är en spelare man vill gå vidare med.
Ja, de här doldisvärvningarna. Jag lägger in Sebastian Wenström där också. Han hade ganska tufft i HV där. Vilken av dem är en vad kan man kalla det för, urtypen för rejält bra avancerad statistik värvning, om du förstår vad jag menar? Vilka av de här har liksom haft wow-statistik som du känner att den här killen värvar jag till stor del för att han har väldigt bra statistik i dina ögon?
Wenström är ju en sån kille utifrån ett offensivt perspektiv som inte riktigt har fått sig att lossna, men är i de områdena där det händer mycket.
Och när han är på isen så händer grejer.
När han är på isen och är i offensiv zon så är det liksom mycket utav statistiken som säger att han är en sån spelare som har potential att göra väldigt mycket mål i SHL till exempel. Men då måste man ju också ge han det förtroendet och man måste sätta honom i de situationerna, för då vet man att det kommer att hända de sakerna. Så han kan man väl ta som ett sånt exempel där den avancerade statistiken.
Men då måste ju han in i en topp 2-kedja också.
Ja.
Är han tänkt att spela topp 2-kedja i Leksand?
Det är ju Roger och de som styr det där. Men eftersom att han är den typen av spelare så är det klart att en sån kille måste ju kanske få powerplay-tid och spela i topp 2-linorna. Spela med sådana spelare som sätter honom i de situationerna. Så är det ju. Det är ju ingen kille vi sätter i en fjärde lina och ska åka och brunka 4 minuter varje dag om han nu lite slarvigt uttrycker sig.
Det var ju några doldisvärvningar och sen har du lassat på 4 riktiga kanoner kan man väl kalla det för. Johan Fransson, Jonas Ahnelöv, Spencer Abbott, Patrik Zackrisson, Jan Juvonen får väl också säga, kanske 5 stycken. Vem av de här är du mest nöjd att du lyckats signera?
Och jag är ju jättenöjd med alla att vi har liksom lyckats ändå på något sätt få dem att känna att det är kul att komma till Leksand. Att Leksand har någonting på gång. Så jag har svårt att pricka någon så där utifrån det. Jag tycker alla har sådana egenskaper som kommer att hjälpa oss under säsongen. Jag tycker alla är jätteduktiga hockeyspelare. Så jag har ingen så där som jag känner att han är bättre än den. Sen är det ju självklart att hitta liksom svenska centrar och den digniteten som Zackrisson är. Det är jättesvårt. Så att det är väl självklart att vi fick honom in också utifrån den digniteten av spelare, svensk center. Det känns ju självklart extra skönt.
Just nu då, 15 augusti, har du mer pengar att värva en till toppspelare till Leksand?
Vi tittar på en toppspelare till och sen får vi väl se lite grann vad det blir för typ av spelare, om det är rätt spelare för oss eller inte. Men vi har planer på att försöka få in en med den digniteten av de övriga 5 som vi har pusslat in i det senare pusslet då, ifrån det att vi varit SHL-klara. Så förhoppningsvis så innan seriestart kan vi nå i mål med någon som också ska komma in och höja nivån i vårt spel.
Är det en back eller forward?
Vi tittar mestadels på en forward gör vi. Okay. Eller åt det hållet med gärna kanske en center som kan gå som ytterforward. Mer för att vi centrar idag är så sjukt viktiga. Det är så viktigt att ha centrar i laget. Men sen ska det kunna vara så också att de faktiskt kan spela ytterforward eller kanske till och med har gjort ytterforward. Det är mycket svårare att ta en ytterforward och sätta som center och tro att det ska bli en bra lösning än att ta en center och sätta som en ytterforward.
Är det spelförståelsen som
mycket
inte...
spelförståelsen. De ska vilja vara involverade i spelet med puck. De ska kunna klara av att driva spelet med puck, alltså förflytta pucken ifrån våran zon upp i offensiv zon. Gärna att de kan styra ett powerplay och sätta upp det. För att det vi också är medvetna om det är ju att har vi för få av den typen av spelare och så får vi skador på dem så faller spelet ganska platt och då hamnar man lite på hälarna och där tycker jag många nykomlingar hamnar när man gör sina värvningar så blir man väldigt tunn i sin trupp och vi försöker nu bygga spetsspelare rätt många för att vi också ska ha en bredd på våra spetsspelare för jag är ganska säker på att vi kommer ha våra skador under säsongen och då måste man klara av att överleva de perioderna. Så vi behöver ha en bredd i våran trupp även på spetssidan.
Finns det fler svenskar där ute eller tvingas det nu? Tvingas kanske fel ordval. Eller kika på nordamerikaner att det är det som kommer kanske?
Ja, alltså det finns några svenska spelare. Nu är det inte en hel drös av dem som är kvar ute på marknaden. Självklart är ju det kanske ett första alternativ. Men för mig så är det mer viktigt att det är en spelare som hjälper oss i vårat spel. Sen om man, jag tycker att hade vi... Nu har vi också lyckats då med att få hit många bra svenska spelare i form av Ahnelöv och Fransson och Zackrisson till exempel. Vi har också adderat då med Hult som kommer in och sådär. Så jag tycker liksom de vi har gjort har varit svensk karaktär på spelarna. Skulle vi nu inte landa ytterligare någon svensk spelare så om vi går på nordamerikan eller någon annan. Det känns mindre. Det är mer viktigt att det är den typen av spelare vi letar efter. Nationaliteten blir sekundär i det läget.
Är jag rätt underrättad att samtliga spelare har flyttat till Leksand, de har satt bo med familjer. Ja. Har det varit ett krav från dig att man ska bo på orten? Alltså man ska inte bo någon etta här och ha familjen i Ängelholm typ?
Nej, något krav har det väl inte varit utan jag tror nog också att man har själv har känt att för att de ska kunna göra sitt liksom absolut bästa och inte känna sig stressade och pressade. Så är det väl självklart att det är väl bättre för en sån som Ahnelöv att ha med sig hela familjen upp hit till Leksand och trivas med barnen och sådana saker. Och känna så att jag har aldrig behövt säga att det skulle vara ett krav. Det är ju självklart för min del att trivs spelaren och spelaren mår bra så kommer han att prestera bra. Så att det där har de fått välja lite själva, men vi har aldrig hamnat riktigt i den situationen av att vi har behövt ta den diskussionen.
Fransson var ju i stort sett klar för Timrå för ett långtidskontrakt där. Det hade Leksand lite tur att Timrå åker ur och att han då kom ut på marknaden igen då?
Ja, alltså jag vet ju inte hur långt gångna kanske planerna var i sådana fall med Timrå, men självklart så med en sån spelare som Fransson så hamnar man ju kanske i ett litet läge där där vi befann oss, att kommer vi ta klivet upp eller inte. Timrå jobbade utifrån att de skulle vara kvar i SHL och sådana saker, så att det är väl självklart att Timrås otur att de ramlar ut kanske var våran lycka, att Fransson då redan kanske såg sig framför sig att flytta till ett mindre ställe i Sverige och familjen skulle med, och de redan hade liksom planer på att ge sig hemåt i tankarna. Men sen är det ju alltid den där, när det kommer till den digniteten av spelare också, så Leksand tycker jag hade säkert kanske då utifrån vad de hade blivit presenterade i Timrå samma tankar med ett längre kontrakt, ett ställe för liksom lite mindre ort med familj och barn och förutsättningar. Så att självklart så kanske det var lite tur att Timrå, otur för dem, att de ramlade ut med väldigt mycket tur för oss. Annars hade vi kanske varit två som hade slagit som honom och så.
Leksand senaste 20 åren, de har varit världsmästare på att gå upp till SHL, men de har också varit världsmästare på att åka ur SHL. När du har byggt det här laget, hur har du tänkt då? Jag får en känsla av att du har byggt det här laget lite som Linköping byggde för 15-16 år sedan. Du var ju en av de här liksom blockbuster-värvningarna som gick till Linköping, och Stefan Gustafsson gick väl dit också. Alltså det vill säga att man köpte färdig, rutinerade elitseriekompetens då. Är det så du har tänkt också, att du kör lite Lex Linköping för att etablera sig i SHL?
Ja, lite åt det hållet faktiskt. Just utifrån den egna erfarenhet som man hade med sin egen hockeykarriär. Vad krävdes där och då för att Linköping skulle liksom haka tag i SHL-tabellen och kunna hänga sig kvar och sakta men säkert bygga sitt lag vidare? Vi är ju i en etableringsfas och vi kommer ha en tuff säsong. Vi är nykomlingar i SHL. Vi kan inte räkna med att det ska vara en walk in the park för oss att ta oss vidare uppåt i tabellen, utan ödmjukt, tålmodigt inse att etableringsfasen är extremt tung. Och en etableringsfas pågår inte bara den här säsongen. Den pågår säsong 2 och pågår säsong 3. Och det är bara att titta på ett lag som Mora till exempel, som har liksom försökt och försökt och försökt men inte riktigt lyckas, och så ramlar de ut. Så att i Linköping så hade de ju en etableringsfas som pågick under ett antal år, och sen vi spelade de 2 SM-finaler lite längre fram sen. Och det är väl lite det som jag känner, att ska vi fixa det här så har vi behövt anamma lite den typen av koncept, och utifrån det då kanske sikta in oss på den typen av spelare och därifrån sen förhoppningsvis kunna lyckas med det vi vill och hamna i den här etableringsfasen.
Vad har Leksand för spelarbudget 1920?
Den håller vi oss för oss själva.
Om jag säger att den ligger på runt 40 miljoner, har jag bra koll eller, ja, alltså, eller är jag liksom ute och cyklar?
Nej, det är väl ungefär. Alltså, generellt kan man väl säga så här att en spelarbudget idag i SHL är mellan 38 och kanske 42 som ett snitt. Då träffar man väl rätt.
Ni gjorde ju en del jättefina värvningar som förmodligen har kostat en del. Är det internt finansierat eller har ni tagit hjälp av Per-Olof Ejendahl? Ni hade någon helg som ni var nere och hälsade på honom där. Alltså är samarbetet Ejendahl-Leksand igång igen? Eller hur?
Nej, men alltså vi kommer aldrig gå ut och tigga pengar av någon för att vi ska kunna göra någonting. Absolut inte, oavsett om det är en privatperson eller om det är ett företag. Vi kommer jobba i en riktning som vi tror på. Och som vi tycker är så här ska vi göra, det är här våran plan och så. Och den ska vi klara av på egen hand utan att vi behöver ha massa externa finansiärer för att vi ska kunna ro saker och ting i hamn. Sen om folk tycker att det vi håller på med är väldigt spännande och intressant, det är väl klart att om företag vill vara med och hänga med på resan i form av ekonomiskt stöd eller andra former, eller privatpersoner känner samma sak, ja, men då är det självklart att man får titta på vad innebär det och hur ser det ut. Men vi kommer aldrig springa och göra saker och ting och sen stå med mössan i hand och försöka få någon som ska mata den handen och ge oss möjligheterna. Utan jag och Andreas är rätt tydliga med, oavsett vad, att vi gör våran grej, vi bygger våran plan. Den ska vi klara av själva. Men är det så att folk sen kommer att komma till oss och säga så här, du Thomas, jag vill gärna vara med på det, eller jag tycker så här, ja men det är väl jättebra. Sen behöver inte det alltid vara ett finansiellt stöd. Det kan ju vara stöd i form av att se till att det finns boende till spelare eller massa andra saker runt omkring som hjälper våran sportsliga organisation framåt.
Så det är ingen av de här spelarna, stjärnspelarna om man kallar för det, som är en så kallad Ejendalsspelare som kommer åka runt med Ejendals reklam på ryggen? Nej. Intressant att få det. Vad har ni för målsättning? Vad har Leksand för målsättning den här säsongen? Är det så enkelt att hålla sig kvar?
Ja, alltså våra målsättning, jag har sett att våra målsättning ska vara att vi kommer, är det så när 52 omgångar har gått så ska vi spela vidare. Men vi ska spela vidare i en positiv riktning, inte i en negativ riktning.
Då är det alltså topp 10 som gäller för Leksand?
Ja, det kan ju vara liksom, det är väl lite där som, istället för att sätta en siffra att det ska vara det eller det, så det är vår målsättning att när vi summerar säsongen så ska vi spela vidare i en positiv riktning och inte en negativ riktning. Det tycker jag, det kan vi ha som en rimlig målsättning.
Vilka lag tror du att ni har möjlighet att ha bakom er?
Oj, jag vet
inte. Den är tuff.
Ja, den är tuff. Jag, om man tycker att SHL var jämn förra åren så tror jag att den kommer bli ännu jämnare i år. Så att jag vågar inte ens liksom spekulera i vilka lag. Jag tycker alla trupper utifrån, man tittar liksom lagen på pappret, så är det ju i stort sett alla lag ser rätt intressanta och spännande ut. Och får man pusselbitarna att falla på plats så kommer det bli en huggsexa om tabellplaceringen. Sen är det ju så, vi i Oskarshamn, vi är ju lite efter i värvnings cirkusen med att vi kommer in lite sent och vi får reda på beskedet och sådana här saker. Och den problematiken lider vi av, och den problematiken tror jag också Oskarshamn lider utav.
Mm. Och så har ni den här fallskärmen på 5-6 miljoner som ni har gett till Mora, och då har ni inte då samma förutsättningar riktigt som de andra. Nej. Då. Men samtidigt kan man säga att det blir som en turboboost till nästa säsong, att ni får lite mer då i bidrag eller ersättning från ligan. Topp 10 säger du. Vad måste ske i laget och i klubben för att laget ska komma topp 10?
Det som måste ske är att vi på något sätt ändå blir den här gruppen som kommer tillsammans på det. Att vi har skickliga hockeyspelare i vårt lag, råder inget tvivel om. Men det är också viktigt att vi får ihop gruppen och laget, och att när det är tufft och tungt att man ändå liksom har energin och orken och glädjen att komma till hallen och glädjen att träna och sådana saker. Så att jag tycker att ledarskapet vi har på tränarsidan kommer bli extremt viktigt i år utifrån den utsatta föreningen som vi ändå är, med så många som bryr sig och engagerar sig, och det kommer vara högt och lågt. Och då tror jag att viktigast är för Roger och tränarstaben, det är att se till att killarna mår bra och trivs och på så sätt också klarar av att spela sin bästa hockey så mycket som möjligt.
Mm. Du kommer ju in som en frisk fläkt, du kommer utifrån så att säga, du är inte med i Leksands släktträd riktigt. Har du kikat på vad som hände förra gången Leksand gick upp, det vill säga när de hade matcherna mot Modo och de gick upp, och så i stort sett spelar de SHL med en allsvensk trupp. Mm. Är det någonting som du har kikat på och lärt dig av vad som hände då, eller har du bara kikat liksom på ditt och framåt?
Jag har nog mest kikat på mitt och framåt, har jag gjort.
För du har ju tänkt annorlunda än hur var då. Då kanske du var tvingad att spela med den här grupperingen för att den var full.
Så ja, och det var väl lite det. Den situationen ville ju inte vi hamna i år, så att i år var det ju att de spelarna som hade utgående kontrakt plus de spelarna som vi kanske höll på och lite förhandla med, jag fick ju sätta det lite på vänt, för att jag vill inte stänga några dörrar utifall att vi skulle lyckas med det här. För det vill man inte heller sitta i, att det är spelare som man har, man fyller sin trupp och sen så ska man försöka klara av det med det, för att det är ju att sätta både spelarna och föreningen i en situation som inte är sund för någon. Men så att självklart, men jag har inte tittat så där jättemycket på hur laget såg ut då, vilka var med då och vad valde man att göra då, utan de byggde det på det sitt sätt som de trodde på och trodde skulle hjälpa Leksand att vara framgångsrikt, och jag har mina tankar på så här skulle jag vilja ha det, för att jag tror att då kommer vi kunna lyckas med det här.
Och det har kommit topp 10 så har ni lyckats. Leksand har alltid varit känt för ett spelande lag, offensivt lag, många skickliga spelare genom åren. Vilken typ av hockey tror Leksand ska eller måste spela SHL för att hålla sig kvar?
Ja, det kommer inte gå att försvara sig ihjäl sig, utan man måste kunna ha ett lag som kan spela pucken och vågar spela pucken och ha ett väldigt aggressivt försvarsspel så fort man tappar pucken. Så det är väl de nycklarna tycker jag som kommer att förhoppningsvis göra att vi klarar av våran målsättning, att vi blir väldigt aggressiva i vårt spel utan puck, men också att vi vågar spela pucken när vi väl har den. Och litar på att vi kan utveckla våra spelare i den typen av spelmodell. För det kommer inte gå att vi kommer att möta upp och hamna i egen zon och försvara oss ihjäl match efter match efter match. Det funkar inte.
Nej. När jag gjort den här värvningen så noterar jag att på Elite Prospect, i alla fall på Team Comparison, så har du det näst äldsta laget i SHL. Mm. Struntar du i vad som står i passet, eller kan det finnas en fördel och nackdel med att ha många veteraner, om man kallar för det?
Ja, alltså tittar man på, jag hade nog varit mer orolig om jag hade haft en 4-5 38-40-åringar. Nu pratar vi liksom om veteraner som är 34 och neråt. Mm. Och för mig så är man ju kanske som bäst hockeyspelare någonstans runt 26-27 och sen framåt i sin karriär. Sen är det ju vissa som klarar av att spela på en jättehög nivå, till och med kanske 35-36. Men jag är inte så orolig för det snittet överhuvudtaget. Vi har ju gått väldigt mycket på, kanske också mer än vad andra lag gjort, seniorspelare. Istället för att kanske ha en renodlad juniorkedja som fjärde lina. Och det har vi gjort också för att vi känner att ja, men ska vi fixa det här så behöver vi ha den här bredden på seniorspelare i våran trupp. För vi kommer att få skador, vi kommer ha folk som inte klarar av att spela, och då har vi också valt att bredda. Och det drar ju också upp snittåldern lite grann i förhållande till om du tar du bort en 27, 28, 29-åring och så sätter du in tre 19-åringar, så är det klart att det påverkar. Men jag är inte så orolig för jag tycker liksom, jag vet inte om man är veteran om man är 32.
Hur gammal var du när du kom till Linköping?
30.
30?
Ja, var jag. Så att däremot hade vi liksom haft fem spelare som hade varit 35 plus. Ja, men det är väl klart att då kanske blir lite mer diesel utav det hela.
Ja. Leksands supportrar har haft lite synpunkter på kanske att du har släppt två spelare. Mm. Du kan väl vara lite detaljerad nu när du beskriver lite Anton Karlsson och Johan Porsberger. Vad var det som gjorde att du väljer att släppa dem och samtidigt värva André Hult och Fredrik Forsberg?
Mm. Ja, alltså om man jämför liksom spelare så, där och då så handlade det ju om att vi hade en möjlighet att få utrymme för att kanske göra en Patrik Zachrisson-värvning och en Spencer Abbott-värvning. Så jag tycker inte, man ska inte jämföra liksom Porsberger och dem med de andra värvningarna, utan där och då så behövde vi fatta ett beslut för att om vi ska ha några luckor kvar att fylla i våran trupp, så har jag inte möjlighet att ha kvar Anton Karlsson och Porsberger. Om vi hade spelat i Hockeyallsvenskan hade de absolut kunnat varit ett alternativ till att vara kvar. Mm. Definitivt.
Men menar du att Porsberger är billigare än Fredrik Fors, eller dyrare än Fredrik Forsberg?
Ja, det är.
Okej.
Okay. Så att utifrån det så kände jag lite grann så att vi gjorde ju en del värvningar under säsongen. Då var det ju inte tänkt kanske att okej, jag byter Porsberger mot Fredrik Forsberg. Utan Porsberger hamnade ju på den klicken av att okej, här ska vi försöka få in fem utespelare som håller högsta klass. Mm. Är Porsberger med bland de fem spelarna i SHL? Och så får man göra en bedömning utifrån det. Mm. Samma med Anton Karlsson. Ja, men är Anton Karlsson en spelare som kommer spela i våran första kedja i SHL? Eller är han inte det? Och så tar man en bedömning därifrån. Mm. Så att det är inte att Anton Karlsson inte skulle kunna kanske spela i en tredje lina, men eftersom att vi redan har spelare på kontrakt på de positionerna, så kan jag inte teckna in ytterligare en spelare som ska vara på den positionen. För då blir det lite rörigt i vårt framtida med att kunna också etablera oss med toppspelare.
Du sa tidigare att ni hade börjat att småförhandla med en del spelare och sen satte du på håll när du märker, oj, vi kan gå upp till SHL. Var Karlsson och Porsberg sådana spelare som ni var på gång och började prata med? Det vill säga, hade de fått lite signaler om en förlängning och så kommer elaka Thomas Johansson?
Ja, men Anton hade vi börjat och pratat med. Lite utifrån avtal och ekonomi och lite sådana här saker. Men när det väl då sa jag till Antons agent att nej, men vi behöver lugna oss lite grann. Vi behöver vänta lite grann med det här, för jag måste se vad det studsar. Och jag vill inte att vi hamnar i en situation där Anton inte kan få vara bästa Anton framåt. Och det innebär ju att jag vill ju att spelare som kommer till Leksand ska i så stor mån det går få en möjlighet att spela sin bästa hockey utifrån rätt omgivning, rätt roll, rätt kravbild på vad man kan förvänta sig. Och när jag kände att vi var där, laget som sådant med de spelarna vi hade kontrakt på, då var det egentligen redan fullt ifrån ja, tredje och fjärde egentligen. Till viss del också in i en kanske en tilltänkt då, om man tar andra formation. Och då fanns det egentligen bara luckor kvar i våran första formation. Och för mig så där och då gjorde jag den bedömningen att Anton kommer inte att hjälpa oss där. Porsberg kommer inte att hjälpa oss på de positionerna. Och därför så var jag tvungen att sätta det lite på hold och vänta och se var vi hamnar.
Vem var tuffast att säga nej till?
Alla spelare tycker jag. För den säsongen som vi genomgick med gruppen, var de befann sig, hur långt ner i källan de var i runt 20 december och vad de tog sig sen, så är det klart att det berör en ju. Alltså det finns ju ingen spelare som gick obemärkt för mig rent känslomässigt för mig när man ska sitta och berätta att de inte får vara kvar. Så att jag tycker att alla utifrån det perspektivet är jobbiga att ge det beskedet. Mm. Definitivt.
Var det någon som du gjorde face to face eller var det agenten som fick läsa det?
Nej, alla. Okay. I stort sett. Den som drog ut lite på tiden, det var ju Anton, eftersom där höll vi ju på någonstans i en förhandling. Så att Anton vart ju inget face-to-face-samtal så, utan det vart ju mer sen att jag kommer inte kunna gå vidare med det här. Och sen så gick den processen lite rann ut i sanden där. Men alla andra satt vi i individuella möten med och berättade att vi inte kommer att erbjuda.
Mm. Hur känns det att vara en bödel då? Så att säga? Liksom att, du vet ju själv, Leksand är litet, Anton Karlsson har en känd svärfar och
ja,
så vidare.
Ja, alltså, återigen så handlar det ju om att det är ju precis som om vi ger beskedet till Jesper Ollas eller till Porsberg. Att jag tänker på mitt sätt och jag försöker motivera för spelarna att vi ser det på det här sättet. Vi tänker så här, vi jobbar åt det här hållet och tyvärr kan inte jag erbjuda dig en möjlighet att vara med i det. Behöver man alltid vara överens? Nej, det behöver man inte vara. Behöver man ha samma åsikt? Nej, det behöver man inte heller ha. Men det viktiga är också att jag kan motivera och inte bara säga så, nej, han duger inte eller han räcker inte. Utan i pusslet som vi, och där var ju liksom en sån som Porsberger. Ja, men då kan man säga så här, Porsberger eller Spencer Abbott, vem väljer vi där och då för att vi ska fixa det uppdraget som jag är tillsatt för att klara av?
Hålla sig kvar i SHL.
Ja. Hålla sig kvar i SHL. Och då blir ju liksom, då pinpointar man ju, och då blir ju, för mig så blir det i alla fall rätt enkelt att säga, ja men jag tror på den här linjen, vi behöver gå den här vägen. Sen förstår jag att Porsberg blir besviken, för att Anton Karlsson blir besviken, jag förstår att Jesper Ollas blir besviken, för de vill ju vara med på resan och tycker att de har varit, absolut, men det är ju, det är ingen rolig situation, men det är part of the business.
Kan Ollas, han bor ju här i Sillansnäs, eller om han har flyttat in till Leksand nu, kan han hoppa in på ett korttidskontrakt om du får några skador? Har ni en sån dialog med varandra? Eller har du stängt dörren?
Nej, vi har väl inte... Alltså, Jeppe vill ju fortsätta spela. Ja. Han har ju det som ambition och håller igång.
Men ganska så... rotad, jobbar på banken.
Ja,
om
ja alltså, jag har ingen aning om hur hans civila liksom del ser ut nu. Jag vet bara att han vill fortsätta spela ishockey vidare. Om det sen skulle visas att där vi skulle ha x antal skador, då får man väl ta ställning till det då. Men det är ingenting jag har gått och funderat på eller tänkt på att då gör vi så här och då gör vi så. Eller att vi
tränar han med er exempelvis?
Nej, det gör han inte.
Tränar med juniorlaget eller?
Nej, han tränar själv.
Okej. Okay. Mm. Intressant, vi får se vad som händer där. Spencer Abbott sa du ganska tidigt, jag tror det var en intervju med Aftonbladet nästan på slutsignalen där på när Leksand hade tagit sig vid Mora och ta sig upp, att det var en duktig spelare. Han kommer inte förrän det har gått cirka 10-11 matcher.
Ja, en till femtedel ungefär.
En femtedel. Mm. Förklara för lyssnarna varför det är så.
Ja, Spencer har ju varit i Sverige på ett artistkontrakt. Och det gör ju att han får bara vara i Sverige 183 dagar. Och sen måste han vara borta 183 dagar. Och det är där någonstans problematiken kommer. Att i Mora så hade han den typen av avtal. Och det gör att från den dagen att han lämnar Sverige så måste det gå 183 dagar innan han får återkomma till Sverige.
Mm. Och det var ju ganska länge eftersom Mora spelade.
Ja, eftersom Mora spelade rätt länge så hade de varit klara i första mars, säger vi. Ja, då är det 183 dagar från första mars innan han kan komma tillbaka och spela. Mm. Så därför blir det en sån form av lösning på honom, att vi kan inte plocka in honom förrän vi vet att det är säkert utifrån att han har varit ute 183 dagar, för då blir det andra problematiska.
Får han bara vara 183 dagar i Sverige sen också när han kommer hit? Så att du måste räkna,
du måste
titta i april där, hur länge spelar vi hockey
och vilka förutsättningar har vi att ta oss till den nivån och till den nivån och göra det här, och sen utifrån det sen kalkulera med att ja, men om det blir si och så kan han vara kvar så här och så här länge. Så att i den bästa världen så hade vi kunnat haft honom från 1 augusti här också och kört. Men jag valde att göra den bedömningen att han är en sån kreativ spelare som kan hjälpa liksom ett lag utifrån den spelartypen han är på ett sån hög nivå att det är värt att ta det.
Men hur räknar du då? För just nu i praktiken och i teorin så kan ju Leksand spela en sjunde avgörande SM-final i maj.
Ja, och det måste vi ta med i beräkningen också. Mm. Och sen så får vi ju se hur stor är sannolikheten att vi ska klara av det. Är det värt att ta det mot att vi kanske då skjuter det några dagar så att han kan vara med hela vägen, eller är det inte det? Eller väljer vi att lösa det längre fram då, att skulle vi gå till en finalserie, ja men då kanske vi tycker att nej, men då är det värt att ta de pengarna och så ser vi till att göra rätt för oss rent skattemässigt.
För visst är det så, Johan Melin har väl sagt till er sportchefer att spelare som kommer till Sverige, de ska ha kontrakt över sista speldagen.
Ja, det kommer ju vara sista speldagen, men där finns det lite olika saker som man kan göra för att sen, det finns olika regler som man kan använda sig av, men det är ju liksom grundplanen med det hela. Men sen om det riktigt blir så, det återstår att se.
Mm. Hur mycket sparar man på att köra på de artistlösningarna? Är det så stora pengar så att det är värt det?
Ja, det än så länge så är det det.
Ja.
Än så länge så är det rätt. Sen är det ju ofta så där att de här killarna vill ju, alltså när du väljer de här spelarna, så i Sverige så har vi ju, där pratar vi ju väldigt sällan nettolön, men det pratar du ju nästan alltid med de utländska spelarna. Jag vill ha så här mycket netto i handen.
Han vill se hur mycket han får in på bankboken.
Sen om han är här i 6 månader eller 9 månader, 12 månader, det struntar ju han i. Det är ju mer att tar du samma pengar och slår ut det på 12 månader och ska göra ett vanligt kontrakt på det mot att du har förmåner som gäller på om de är här i 9 månader eller 12 månader och kan göra vissa, eller 6 månader. Det är väl klart att det blir en påverkan på sista raden.
Mm. Har du daglig eller har du veckovis kontakt med, alltså kan du skicka någon gamebook till honom, någonting sånt där, eller för att liksom hjälpa honom och komma bra förberedd?
Ja, vi har ju, våra fystränare har ju kontakt med honom, jag har kontakt med honom utifrån då kanske mera de civila delarna med boende och se till att allting funkar. Christer har kontakt med honom utifrån med Migrationsverket och alla de här sakerna. Så att vi är lite flera som har kontakt med Spencer. Sen har inte vi daglig kontakt. Nej, det har vi inte. Det är någon gång i veckan eller någon gång varannan vecka som vi hör av varandra. Vi är fortfarande rätt långt borta. Jag är helt övertygad om att han kommer följa våra matcher rätt hårt under den här hösten tills han dyker upp.
Mm. Det är alltså en månad, i alla fall när vi spelar in podden innan SHL börjar, och du sa i inledningen av podden att inom en månad så tror du att det är stora möjlighet att du har landat en till duktig hockeyspelare som förstärker Leksand. Alexander Bergström, just nu, hur ligger det till med honom?
Alexander sitter ju fortfarande och väntar på KHL egentligen. Så där vet jag inte så mycket mer än att han inte har bestämt sig för om det ska vara Sverige eller Ryssland. Eller kanske någon annan NLA eller någonting sånt där. Det var ju lite samma som vi hade med Sacke. Sacke var ju också lite inne i att de skulle vara kvar i utlandet ytterligare en säsong och köra. Och då får man gott vänta.
Men är du intresserad av honom? Har han sagt att okej, får jag inte någonting där så kan jag tänka mig Leksand?
Absolut, ja, eller han har inte sagt renodlat så. Jag tror att de tittar rätt brett i Sverige. Att inte Leksand specifikt är ett jätteönskemål på det, utan de har nog ett antal klubbar. Det är ju några klubbar som fortfarande letar efter förstärkningar där på den nivån som Alexander befinner sig. Är det en duktig hockeyspelare? Ja, det är det. En jätteduktig hockeyspelare. Skulle han hjälpa oss i Leksand? Ja, det skulle han göra.
Han och Zachrisson hade ju fantastiskt stäm där när
de spelade ihop och det funkade jättebra. Men jag vet ju att det finns ju andra klubbar som också letar av den typen utav spetsvärvningar som Alexander är. Så att det finns ingen självklarhet bara för att han inte väljer KHL att han kommer att hamna i Leksand. Sen är det så där. Det ska också funka med hur många år på kontrakt vill de ha, vad befinner de sig i livet. Alltså, alla de här sakerna som också är en del i det hela. alla värvningar, det måste man också vara väldigt medveten om, att alla de här värvningar som man gör på lite längre sikt, det innebär ju ibland att man låser in rätt mycket pengar under rätt lång tid och tappar kanske också lite handlings, och då måste man värdera in det. Är det en del i våran policy framåt eller är det inte det? Så att det är många bitar så här, men just nu så är det mer att han ska välja vilken liga han vill spela i nästa år, och så får man väl ta steget därifrån.
Precis, jag hörde att han ville sätta familjen i Karlskrona. Det vill säga liksom då bara ja, att de ska bo i Karlskrona whatsoever. Och då kanske lag som HV71 blir just ur ett familjeperspektiv mer attraktivt för honom. Det... Men vi får se. Och igen, ni lyssnare, när ni kanske lyssnar på det här, kanske han har signat med Traktor eller, Torpedo eller någonting.
Så det blir ju väldigt osäkert för våran del. Att problemet som vi hamnar i är ju att resan fram till att han bestämmer sig, så kanske det ploppar upp andra spelare som vi tycker är bra, och då måste vi fatta ett beslut. Antingen så sitter vi och väntar på Bergström, och sen kanske det visar sig i slutändan att han väljer KHL i alla fall, och så har vi sumpat några spelare på resans gång. Eller också så väljer vi att nej, men vi kan inte vänta längre, vi vågar inte riskera den här viktiga pusselbiten i vårt lag, och så går man på någon annan.
Om vi backar lite här och kollar på de här stjärnvärvningarna som har tagit, så har du ju skrivit, är det SHL-kontrakt med dem? Vad händer om Leksand åker ur?
Det där är ju lite olika. Det finns ju, de flesta kontrakten upphör att gälla.
Okej.
Okay. Ja, och det är ju för att skydda klubben framförallt emot att man sitter med alldeles för stor kostym i förhållande till vad man klarar av.
Mm.
Sen finns det ju vissa spelare som kanske väljer att nej, men jag vill vara kvar i klubben i alla fall.
Okej.
Okay. Och då kan man som förening säga att vi kan göra det eller vi kan inte göra det.
Så vilken av de här spelarna har alltså Leksands kontrakt och vilka har SHL-kontrakt?
Jag ska inte gå in på vilka som har vad utifrån det perspektivet, men självklart är det ju att det blir en extremt tuff ekonomisk situation för om vi hamnar med för många spelare som sitter med väldigt bra lön, och så får vi spela i Hockeyallsvenskan. Men någon enstaka har uttryckt att men jag vill oavsett vad.
Jag vill avsluta här. Ja, eller jag vill spela de här 2-4 år.
Ja, precis. Jag vill jättegärna finnas med. Så. Okay. Sen när man väl står där den dagen det sker, så kan det ju faktiskt vara så att vi kan ha ett bindande avtal, men att man ändå kommer överens om för båda parters skull att det inte är. Men initialt så är det så att alla kontrakt upphör att gälla.
Mm, precis. Jag trodde att det var SHL-kontrakt rakt över, men då hör jag ju dig mellan raderna här att det finns någon av de här som har ett så kallat Leksandskontrakt, eller vad man ska kalla det för då. Och då får man ju se sen, för det blir ju som att säga en tuff, det är tuffa kontrakt att bära i en allsvensk kostym.
Så. Sen är det så här, du kan ju göra med en spelare, så kan du ju skriva in, precis som spelarna väljer i en hockeyallsvensk förening, så väljer ju de att spelar jag hockeyallsvenskan har den här lönen, spelar jag i SHL så har vi den här lönen. Mm. Och samma sak kan du göra med en spelare här. Det innebär ju inte bara för att de har en lön i SHL så ska de ha samma lön i hockeyallsvenskan, utan du kan ju välja att okej, det är det här som gäller om vi spelar SHL, men hamnar vi i Hockeyallsvenskan, då kommer vi överens om den här siffran och så jobbar vi utifrån det. Och så kan man liksom känna att ja, men då kan han finnas med oss i våra planer om det här inte skulle funka så som vi vill.
Mm. Spännande att se. Hur funkar du? Räknar du att vi behöver x antal poäng för att komma topp 10 eller hålla det kvar? Eller tänker du på vilka lag man ska bakom sig? Eller hur du älskar ju statistik, har jag förstått. Hur räknar du när du ser på säsongen?
Ja, jag räknar med att vi behöver nog 70 poäng ungefär.
Okej, okay. 70 poäng.
Ja, där någonstans behöver vi nog försöka för att vi ska kunna vara med och tampas om den här platsen. Att känna oss liksom bekväma med att vi är på den nivån där vi känner att vi skulle vilja vara.
Just det. Hur många segrar blir det? Blir det 18 segrar någonting? Eller vad kan det bli för någonting?
Jag har inte sådär. Jag vet att vi hamnade i lite samma tankar då när jag var i Djurgården och vi fick den här förlustsviten på hösten. Att ska vi nå ett mål här framåt så behöver vi ha så här mycket poäng. Och då tittade vi rätt mycket på hur det har sett ut och vad är det vi behöver ha. Så att, jag tror att om du blippar liksom i SHL-tabellen och tittar ungefär vad går strecket för 8, 9, 10 där någonstans, så kommer du nog landa in där, tror jag.
Gör du några ändringar nu när ni ska resa på bortamatch i SHL? Vill ni resa samma dagen innan? Eller vad har du för tankar nu när du vill förbereda dina spelare så bra som möjligt?
Vi kommer väl ha några flera flygresor kommer vi ha, där vi för att underlätta Luleå borta till exempel och Skellefteå borta och de här som är rätt tuffa. Även söderut har vi vissa, men annars kommer det bli rätt mycket buss. Vi försöker ju med lite längre bussresor åka dagen innan, det gjorde vi Hockeyallsvenskan också. och sova över och spela. Och sen så får man alltid göra en bedömning. Ska vi åka hem direkt efter eller ska vi åka en bit och sova? Eller ska vi sova kvar och sen åka hem dagen efter? Det beror lite på hur långt och hur schemat ser ut. Är det så att vi spelar torsdag, lördag och lördagsmatchen är en sen, ja, men då är det inga problem att braka hem en söndag. Men är det så att vi spelar tisdag, torsdag, lördag och vi har en, ja, jag vet, vi har Oskarshamn borta till exempel en tisdag och så har vi Skellefteå hemma en torsdag. Ja, hur hanterar vi den resan?
Oskarshamn är tufft att ta sig från.
Ja, alltså det är ändå kanske, vad kan det vara, nästan 7 timmar tror jag, 6,5 timme i buss. Och då spela en match fram till, säg att vi kan komma från Oskarshamn tidigast kanske 10:30-11:00 på kvällen. Och så kan man ju själv börja tänka sig ut, hur mår man själv den dagen man inte har sovit ordentligt. Och liksom klockan är 5:30 på morgonen när du är hemma. Då påverkar det dagen efter och förbereder, och så ska du slängas in i en ny match direkt på torsdagen. Så det är mycket sådana saker som man får försöka hantera så att det blir så optimalt som möjligt utifrån ett spelarperspektiv. Där bollar vi också mycket med spelarna, hur de ser på det, vad är optimalt för dem. För att vi kan ju ha en tanke i ledarstaben och tycka att det är okej, medan spelarna vill ha det på ett helt annat sätt.
Vilka är med spelarrådet? Vilka är ni sitter och bollar med?
Vi har inte plockat ut något spelarråd än så länge utifrån det, utan det, Roger håller på allt med det här med kaptener och spelarråd och sådana här saker. Men det brukar ju oftast vara att man vill ha lite olika delar i ett lag, både lite rutinerat och lite mellanrutinerat och lite yngre, så att man får allas åsikter någonstans i den typen av grupp. Normalt sett i ett spelarråd så brukar alla kaptener ingå, så brukar det kanske vara en 3 spelare till eller någonting sånt där.
Igen, när vi bandrar här för 15 augusti, men jag tror det var givet att Martin Karlsson skulle ha set i vinter, men det är inte klart ännu.
Det där är Roger och de som sköter det. De utifrån hur de vill ha gruppen och vad de tänker och tycker och hur det ser ut, så kommer de att få sätta sina tankar på de personer som de vill ha på de viktiga delarna i gruppen. Men Martin har gjort ett fantastiskt jobb, så jag är övertygad om att han är en av de kandidaterna som de funderar på.
Vår expert Hans Abrahamsson har kikat på Leksand och han har tagit fram en sak som man tycker är positivt och en sak som man tycker är negativt. Utropstecknet är att man fått in namnkunniga nyförvärv. Håller du med?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, alltså vi har i alla fall fått in spelare som vi vet är riktigt kompetenta hockeyspelare. Så det kan jag hålla med om. Jag tycker att vi har lyckats bra med det vi letade efter, att få in de spelarna på kontrakt i Leksand.
Som frågetecken så skriver han, har man farten, drivet och den taktiska strategin som krävs för SHL?
Ja, då skulle jag vilja veta vad den taktiska strategin är i Hans Abrahamssons analys.
Ja, i hans Brynäs eller Gävlehjärna där så att säga. Du kan ju inte han svara på det där då.
Vi får väl vända tillbaka den till honom, för då, därifrån sen kan jag gärna ta.
För farten har du ju sagt att du har kikat väldigt mycket på fart.
Det är inte ett dugg orolig för. Men jag är lite nyfiken på hur han ser de taktiska delarna.
Ja, jag kan nog gissa, men det ska han tala för sig själv, att han kanske har lite synpunkter på kanske Roger Melin och Gunnar Persson, hur de ska ta sig an SHL-hockeyn då. För sist Roger var i SHL så gick det inte bra med Brynäs.
Nej, alltså bra, det får man väl alltid diskutera. Det är ju frågan om det var hockeymässigt som de inte tyckte att det var bra, eller om det var något annat som de inte tyckte var bra. Det vet inte jag i Brynäs resonera. Mer än att jag tror nästan att de vann varenda försäsongsmatch. Tror jag. Och sen så slängdes de in i en serie och sen så gick det inte så bra de första 8 matcherna tror jag det var i Brynäs. Men vad det berodde på, om det var hockeymässigt eller om det var ett ledarskap, för de kom ju från ett ledarskap med en Bulan Berglund som har sitt ledarskap.
Drev varje
och sen
dag,
så har Roger sitt ledarskap. Så att jag tror inte att det var några hockeytaktiska problematiska grejer utifrån det. Det tror jag inte.
Nej. Vi får ju se hur det går. Ni plockade in Gunnar Persson. Det är ju en gammal radarpartner till Roger Melin. Var det Rogers önskan? Eller hade du scoutat en ersättare till Christer Olsson? Eller hur? Ta mig igenom den resan.
Ja, när vi tittade på... Det är ju självklart att som headcoach så måste du också få önskemål om vilka du vill jobba med. För mig så är det ju också att försöka vara en jag ska inte säga motvalls, men ändå vara ett bollplank där, att okej, men vi tänker så här framåt, vi ser det så här, och sådana saker. Så att Roger och jag bollade mycket tankar kring vad är det vi behöver få in och sådär. Men Roger och Gunnar har ju jobbat bra ihop tidigare. De gillar ju varann och har ju trivts tidigare och haft framgång i de lagen de har varit tillsammans i. Så att när, efter ett tag där, när det hade fått sjunka ner i min mage och lite också utifrån hur vi, vad vi kommer att ha för typ av säsong där det kommer att brinna och det kommer att vara stressat, det kommer att vara pressat, och vi har en del unga killar också som finns med i det här systemet som kanske mer behöver ha ett tryggt och lugnt ledarskap och en, liksom en att man tror på dem, än kanske ett eldande, jagande, stressande ledarskap som kanske sätter andra problematiska delar på i huvudet på spelarna. Så vart det rätt givet där att nej, men vi går på den rutinerade delen. Mm. Vi tar det trygga, lugnande, förtroendeingivande ledarskapet före det mera pådrivande eldandet och jagandet. Så att jag tycker att vi, med den säsongen vi står för dörren framför, så känns det som att vi har ett ledarskap som jag tror kommer att kunna hantera det på ett ypperligt sätt.
Stämmer att Roger är ganska enkel, lugn, cool, och att Gunnar är lite kungen av one-liners, alltså det är en friskus och en rolig herre. Stämmer det att han har en väldigt, vad ska man kalla för, skön jargong i omklädningsrummet?
Ja, men de två har ju i stort sett samma syn på ledarskap. Sen är Gunnar mycket mer in på spelarna och pratar med vad spelarna behöver utveckla och träna med dem och jobba med dem på individnivå. Men just vikten av att man ändå har samma typ av syn på ledarskapet när man vill nå fram med sitt budskap och hur man vill driva fram liksom det bästa ur spelarna, det är ju jätteviktigt, och där har ju de samsyn. Så att jag tycker att vi har fått ihop ett ledarteam då med Roger och Jens också som trivdes redan förra året och jobbat tillsammans, där alla känner sig trygga i sina roller, de tror på det de gör. Och det kommer de att förmedla till laget, och det kommer att göra att vårt lag ändå kommer att känna en trygghet, tror jag.
Vi är dags att avrunda podden, och jag brukar avsluta mina försäsongspoddar här med sportchefer och profiler i lagen med att vara lite personlig med den jag intervjuar. Och Thomas Johansson, vad är den största motgången du har haft i ditt liv? Det kan vara på privata planet och på hockeyrinken.
Ja, alltså motgång och motgång, men det största som höll på slut, det var när min fru blev sjuk, väldigt allvarligt sjuk. Hon höll på att gå bort där i den.
Ni bodde på Dalarö då, va?
Ja, vi bodde på Dalarö, och jag var ju över i Jokerit och spelade i Finland då när hon var dålig. Så att den tiden var extremt jobbig och en tuff tid, alltså i vårat liv. Vi hade Simon som var 1,5 år och sådär. Så att den perioden var extremt jobbig och stressande för...
Vad blev hon för sjuk? Vad var det för resa ni tvingades göra?
Ja, men hon fick en sån här hjärnabsess, heter det. Det är en bakterie som sätts i hjärnan och orsakade massa problem med huvudvärk. Och det var mycket vätska i huvudet, och det i sin tur gjorde till slut att hon slutade andas. För att det var sån tryck i huvudet och så. Och det gjorde då, hade inte vi varit på rätt ställe vid rätt tidpunkt, så hade hon inte levt idag.
Hur fick man det här? Eller
en vanlig förkylningsbakterie som normalt sett ska filtreras bort i resan upp till hjärnan, men som inte hade gjort det och lyckats ta sig vidare uppåt. Och egentligen liksom en ganska harmlös bakterie från första början, men som fick väldigt allvarliga konsekvenser. Så på 2 veckor ifrån att ha börjat att få lite lätt huvudvärk till och ligga dödssjuk och sluta andas, det gick fort. Så det var en väldigt motig tid.
Var du hockeyspelare i Helsingfors då? Ja. Och hon var småbarnsmamma i Stockholm?
Ja, de åkte hem för att fira jul hemma. Jag stack med landslaget till Ryssland. Och hon var bara sämre och sämre. Så när jag kom tillbaka så hamnade vi mer eller mindre på sjukhus under den julen. Och sen så skulle jag åka till Spengler Cup och spela med Jokerit i Davos. Men jag tackade nej till den resan för att Camilla skulle ligga på sjukhus. Och därifrån sen vart det ännu mer allvarligare, för att de först röntgade de huvudet och såg att det satt någonting i pannan, trakten på henne. Och då trodde de att hon hade fått en hjärntumör. Men sen när det vart så akut att hon slutade andas, så åkte ner och de stack hål. De kör in en nål i huvudet för att se vad det är för någonting och ta ett prov på det som satt där.
Herregud.
Då upptäckte de att det var en bakterie som hade byggt in sig, så det var fullt med var i den där. Och då vart det penicillin och då liksom... Men jag hade en tuff resa ifrån från Södersjukhuset som hon låg på från första början. Hennes mamma bodde i Mariefred och när vi var hemma så var vi där nere över julen. Och då skulle jag åka hem, då hade vi precis fått besked om att läkarna misstänkte att hon hade en hjärntumör i huvudet. Mm. Så då skulle jag ta den resan ner till hennes mamma och försöka förklara för henne att hennes dotter hade en hjärntumör. Och det var ingen rolig resa.
Nej. Vad har du lärt dig av allt det här? Hur har du förändrats efter? Det var en kris ni gick igenom.
Ja, nej men jag tror jag har blivit rätt mycket så här coolare och lugnare efter det där. Okay. På något vänster. Alltså,
ja, 3 poäng är inte så
nej,
viktigt,
alltså,
eller?
Nej, hockey är viktigt. Absolut. Jag vill vinna, det är inte det. Men någonstans så finns det så mycket andra saker och ting. Så att man vinner eller förlorar, ja, det kan man hantera. Mm. Jag tycker jag har mycket lättare att förhålla mig till de sakerna. Mm. Mycket lättare att förhålla mig till stressade situationer i mitt jobb som inte är på liv och död. Mm. Mot vad jag kanske hade förut att göra.
Mm. Ja, nu har du ändå, jag förstår att familjen står i nära och det gör för oss alla. Men nu väljer du att bo i Leksand några dagar och sen åker du hem. Hur klarar du att vara utan familjen så mycket som ni har varit med om det här? För jag kan tänka mig att det är sammansvetsat ja, enormt.
Man blir det. Nej, men det var ju också ett test här. Nu kanske under hösten kommer det här att funka för oss. Att vi känner att det här är den grejen som vi kan göra. Så att jag tycker att både jag och Leksand har varit rätt sådär. Ja, men vi har ett avtal men vi måste också pröva oss fram och se så att jag kan hantera den delen. Nu är det ju så att jag är uppe i Leksand 3-4 dagar. Hemma kanske 3 dagar och sen uppe 3-4 dagar igen. Och sen är det är inte längre så. Skulle vi känna att det blir, ja men då får väl de komma upp en liten sväng där. Men just nu tycker jag ändå att vi har hittat en rätt bra balans i det. Sen hon kanske tycker att det är skönt att jag inte är hemma.
Några dagar, ja precis. Ja.
Dagar.
Men du, ska ni bygga hus i Stockholm eller kan du tänka dig bygga hus här uppe?
Nej, vi hade ju planer på, vi sålde vårt andra hus för drygt 2 år sedan och hade då planer på att hyra ett hus under en tid och hitta en tomt i Nacka där vi bor och bygga där. Men sen har vi liksom aldrig riktigt kommit till skott och så började jag jobba här och då var det lite så här, vi kanske ska skjuta. Så nu hyr vi lite grann, men våra killar går i skolan i Stockholm så just nu finns det liksom inga planer på att vi skulle göra några större sådana rokader i. Sen har man ingen aning om vad som händer in i framtiden, men vi är inga storstadsmänniskor på det sättet som gör att vi måste bo i en storstad. Så vi får väl se lite hur tankarna går framåt.
Du har ju en duktig son, Simon Johansson. Jag såg han med Djurgården här för några dagar sedan och mötte Södertälje. Tyckte han var en rejäl back. Såg bra ut på isen. Mm. Varför plockar du inte hit honom?
Nej, alltså dels skrev han på ett kontrakt med Djurgården under säsongen. Sen är det sådär, det är alltid har varit känsligt tror jag för Simons egna hockeyresa hela tiden att förknippas med mitt namn. Jag var ju Djurgården som sportchef när han spelade juniorerna. Det finns alltid folk som har åsikter om det och tycker och tänker om att barnen får fördel av saker och ting och sådär. Så att jag tycker att det är rätt skönt att han får liksom göra sin hockeyresa själv och inte beblandas hela tiden med sin pappa och sådana saker. Så långt det går och så långt det är möjligt så ska han få stå på sina egna ben och inte behöva vara med i släptåg hela vägen.
Det är nog ett sunt ledarskap och föräldraskap. Vi har poddat i en timme. Den perfekta podden säger med cirka en timme för man ska springa en mil. Hur snabbt springer du en mil?
Oj, förut så sprang jag nog kanske på en 45 minuter, men i dagsläget får jag nog kanske 1:15.
Ja, just det. Ja, det är tufft att springa en mil i alla fall. Tack för att jag fick ynnesten att prata med dig, Thomas.
Ja, tack själv. Tack för att jag fick vara med.